Det händer något speciellt i världen just nu. Som många av oss har bett för, kanske i årtionden. Vi har bett om väckelse. Om jag skulle be om en handuppräckning här och fråga hur många av er har bett om väckelse någon gång i era liv, skulle de flesta ändå kanske åka upp. Vi längtar efter att människor ska komma och söka Jesus. Och det händer. Och min spaning, jag tror det, du kanske delar samma bild, så händer det mer än tidigare. Mer än vad jag har varit med om tidigare. Hur människor söker efter någonting. Det här var Alex. Han bor i Stockholm. Han träffade kristna vänner. Han fick börja ställa frågor. Han fick börja söka och upptäcka vem Jesus är. De finns över hela världen. De finns bland de onådda folken. De finns i världens alla storstäder. En del av dem har förmånen att på något sätt ha tillgång till evangeliet. För det finns kanske en kristen där. Kanske finns en kyrka. Men väldigt, väldigt, väldigt många av dem har inte en chans. Vad går de med sitt sökande? För det är ju så att Gud drar ju inte bara de som finns i närheten av en kyrka. Guds heliga ande verkar ju inte bara på de som har möjlighet att upptäcka vem Jesus är. Utan Guds ande, Gud själv, verkar på människor över hela världen. Och där är väldigt många idag inte har en rimlig chans att förstå vem Jesus är. De onådda, de som ännu inte hört, de ännu inte troende, de som ännu inte fått tag på Jesus, de finns överallt. Och de finns i den här stan, i Malmö. Du möter dem varenda dag. Människor som söker. Vem ska ge dem Jesus? Du är sänd av Jesus själv till en värld som redan ställer frågor. Du behöver inte bekymra dig om vad du ska ge för svar till dem. Det räcker bara att lyssna på deras frågor. För du är sänd. Jesus älskar människor. Därför sänder han. Nu fick vi vara med och sända ut ett team här till Tanzania. Vilma och Linn. Och du sitter och tänker, men jag är ju kvar. En del är sända och en del är kallade att sitta still. Fel. Vi är alla sända att gå med evangeliet. Men vi finner oss ofta själv på en plats där jag känner att jag har dåligt samvete. Jag kämpar med mina egna känslor. Jag kanske kämpar med min tro. Jag vet inte. Jag är livrädd att någon ska ställa frågor, för jag har ju inte svar, tänker jag. Vi är frimodiga när vi möts i en kyrka så här en söndag förmiddag. Men sen går vi ut genom dörrarna och så sjunker vårt självförtroende. Eller hur? Och så kommer lite fruktan, så kommer lite ängslan. Så undrar vi, vem är jag att göra skillnad? Men du är sänd av Gud. Vi ska gå till en text i Johannes evangelium, det 20 kapitlet och från vers 19. Och vi möter lärjungarna. Bakgrunden till den här texten, att det här är egentligen en påsktext. För det här sker liksom påsksöndagskväll. Jesus har precis uppstått. Graven är tom. Några lärjungar, vi vet det, om vi läser kontexten så vet vi att Petrus och Johannes, de har varit där och upptäckt att graven är tom. Och de har skyndat tillbaks till lärjungarna och berättat det. Maria har sett det och uppfattat att det är Jesus själv som har lämnat graven. Han är inte död, han är uppstånden. Men det är fortfarande väldigt, väldigt tidigt. Det är fortfarande precis efter det att Jesus har lämnat och blivit korsfäst på korset. Och lärjungarna sitter i ett rum. De är fulla av rädsla. De är fulla av frustration, desillusion. Alltså nu läser jag mellan rader, men du kan ju bara fatta själv. De hade gett 3 år minst. Jesus hade handplockat de här killarna. De var utvalda. De var liksom hans dream team som han hade utvalt, kallat. Han har tränat dem. De har varit med om under mirakler. De har sett de döda stå upp. De har sett tusentals av människor bli liksom få lunchen serverad fast det inte fanns någon mat där. Typ. Det finns så många mirakler och under som de har varit med om. De har suttit vid lägerelden på kvällarna. Samtalat med Jesus. Ställt frågor. De har blivit ett tight team. Och de har börjat förstå, även om de inte fattar allt han säger, så börjar de förstå att det finns en plan med deras liv. I Jesu tanke så är det ju det här teamet som ska rulla ut Guds hela frälsningsplan för mänskligheten. Ända fram till våra dagar. Det är det gänget som vi nu möter i en helt annan situation. När vi kommer in i texten så möter vi inget kaxigt gäng av unga killar som är rädda att liksom vinna världen. Nu tar vi dem. Yes! Utan vi möter någonting helt annat. Kanske inte helt olikt hur du känner ibland. Och hur ibland kanske Guds församling tillsammans känner oss. Inte en söndag förmiddag men en måndag morgon. En torsdag eftermiddag. En lördag eftermiddag. Så vi går till texten så läser vi Johannes kapitel 20, från 19 till 22. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och sedan han hade sagt detta, andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Alltså tänk er, bara måla upp bilden, tänk er den här situationen. Här sitter de, dörren är låst. De sitter, vi vet inte vad de pratar om, men det är nog mycket funderingar, mycket tvivel, mycket rädsla. Vad blir det nu av våra liv? Allt det han har sagt tog ett liksom abrupt slut. Vad händer nu med drömmarna? Vad händer nu med visionerna? Vad händer nu med uppdraget? Vad händer nu med min kallelse? Och så sitter de där. Ska vi gå tillbaka till jobbet? Ska vi liksom starta fiskeindustrin igen? Vad händer? Och det är inget kaxigt eller muntert gäng vi möter i den här texten. I den situationen så kliver Jesus rakt in. Och så står han bara där. Han går rakt genom en stängd dörr. Swoosh, jag vet inte om det säger swoosh när man går genom en stängd, jag vet inte. Men om vi hade filmatiserat det här så skulle det här vara någon typ av ljud. Kanske bara, så står han där. Mänskligt sett, om du var en ledare och liksom ditt drömteam, ditt drömlag har liksom totalt abdikerat från uppgiften och glömt all träning och alla löften och allting och sitter där och bara tycker synd om sig själva, så är det ju läge nu för en liten uppläxning. Det är liksom ett bra tillfälle nu att berätta för dem hur dåliga de är. Att Jesus kommer in där, ser och tittar. Oj, det här såg jag inte komma. Det här ingick inte i min plan. Hur ska det nu gå? Jag måste nog gå tillbaka till Fadern och be lite och få lite nya instruktioner. För de här, det kommer inte gå. Tänk er själva, hela världen ska höra talas om mig. Och här sitter de. Vid första lilla motgång så låser de in sig. Men han gör inte det. Han kommer inte med fördömelse. Han kommer inte med någon uppsträckning, med någon uppläxning. Utan vad är han gör? Han hälsar dem med frid. Frid, säger han. Och det är på något sätt som att temperaturen i det där rummet i ett ögonblick förändras. Han ger inte ens utrymme för lärjungarna att tänka, oj, nu kommer Jesus. Vad kommer han säga? Vad kommer han tycka om mig? Vad kommer han säga till mig? Han är säkert irriterad, besviken, ledsen på mig. Han ger inte ens dem en chans att tänka så. Han ställer sig inte bara där och sen väntar han lite grann på hur de ska reagera. Han säger bara frid. Behöver du frid i ditt liv? Finns du på en plats, och jag vet att jag på något sätt predikar till kören här, det vill säga jag predikar dem självklart, för vi som människor, vi kan väl säga det, vi kommer alltid i situationer då vi liknas lite grann med det som de var i. Saker har gått sönder. Livet blev inte som det skulle ha blivit. Lufterna som jag trodde han gav mig, de verkar vänta. Kallelsen som jag trodde jag fick tar inte de uttryck som jag trodde att det skulle göra. Och så blir vi besvikna och så drar vi oss tillbaks. Och vi kanske inte bokstavligt låser dörren, men på något sätt så stänger vi någonting. Vi stänger dörren till omvärlden. Vilket gör att när vi hör talas om att Gud sänder, så har vi redan i det ögonblicket diskvalificerat oss själva från sändandet. Ja, men det tillhör ju dem som står upp. Vi vill stå upp. Ja, men jag sitter ner hellre. Och så diskvalificerar oss från liksom uppdraget. Men Jesus, han kommer in och sen säger han frid vare med er. Han kommer idag och hälsa dig med frid. När vi talar mission, när vi talar uppdrag, när vi talar att gå ut och göra en skillnad i världen, så kan vi bara göra det utifrån en plats, en position av frid. Frid med honom. Och det är en position som gör att jag vet att jag vet att jag är 100% beroende av honom. Jag är inte kvalificerad i mig själv, tvärtom, utan han har kvalificerat mig. Det är han som har utvalt mig. Det är han som har bestämt om mig. Johannes säger det, eller Jesus säger det i Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig, säger han till lärjungarna, utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Det är ett jättestort under att du har sagt ja till Jesus, som det är ett ännu större under att han har sagt ja till dig. Eller hur? För han är ju Gud. Så att vi säger ja till honom, det är självklart, det är logiskt. It makes sense. Men att han säger ja till dig är inte logiskt. Det är allt annat än logiskt. Det går emot allt mänskligt bättre vetande. Men Gud är större än det. Han har sagt ja till dig, så han hälsar dig med frid. Han gör det inte med en liksom... en liten baktanke att han, ja men vänta du, när vi går, jag ska bara gå runt hörnet med dig så ska jag läxa upp dig också. Utan han hälsar dig med frid. Och du vet, när man får frid med Gud, då är det axlarna ner. Då är det, slappna av. Ta ner axlarna. Ner med liksom skyddsmekanismerna. Du är sedd för den du är, med allt vad det innebär. Men han ser dig och han hälsar dig med frid. Och han säger det inte bara en gång, han säger det två gånger. För andra gången säger han, frid vare med er. Att ha frid med Gud är liksom grunden för det som är lärjungaskap. Grunden för det som att vara sänd. Romarbrevet 5:1 säger, då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. I Johannes 14:27 säger Jesus, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Så det här är en frid som inte bara är en känsla av att allting är bra, av liksom det är tipptopp, det är en frid som övergår allt annat. Som på något sätt override, det, liksom, det tar över allt annat du känner i ditt liv. Guds frid. Och det är ett mirakel. Det är ett Guds mirakel. När du ber, Herre, ge mig frid, då händer någonting i ditt liv. Du vet, när vi blir frälsta, som vi säger. Om du finns här och du har inte tagit det här första steget att lära känna Jesus. Och du tänker, men jag är inte riktigt kapabel. Jag är inte lagd åt det hållet. Jag är inte så religiös. Eller hur ska jag passa in i en kyrka? Eller jag är inte som alla andra här och så vidare. Så handlar det inte om det, utan det handlar om att få frid med Gud. Din skapare, din mästare, den allsmäktige guden som vet allt, kan allt, hör allt, som finns överallt, som vet, kände dig när du liksom fanns i din moders liv. Det är han som vill ha en ren relation med dig. Han vill ge dig frid. Och den friden får bli centrum i ditt liv. Så när allt annat runt omkring präglas av ofrid, så har du en frid på insidan. Du är hans och han är din. Du är Guds barn, du har fått frid med Gud. Så Jesus, han påminner dig om det centrala evangeliet. Frid var det med er. Och så säger han de här, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Så det här kommer ett sändande på en gång. Det är inte så han säger, frid vare med er. Det här ska nog ordna sig, hörni. Jag förstår att det är jobbigt just nu i ditt liv. Jag förstår att du kanske inte riktigt är beredd att liksom känna att du ska gå nu med evangeliet. Men vi tar det här lite försiktigt nu. Vi tar det steg för steg och så ska du se att det ordnas under vägen. Och kanske om ett år eller någonting så kanske du också kan komma i tjänst för mig. Nej. Inte bara kommer han med frid, utan han kommer också med förtroende. Inte ett ögonblick tvivlar han på att de är kvalificerade att gå med uppdraget. Det finns ingenting som du har gjort, finns ingenting som du har tänkt, det finns ingenting som du är besviken över nu som har diskvalificerat dig från det uppdrag som Gud har gett dig. Amen? Är du med? Ingenting. Jo, men sörre, du vet inte hur jag har haft det. Det finns ingenting. Du är sänd av Gud. Inte för att du är så bra, utan för att han är bäst. Camilla läste Matteus 28. Och även i det sammanhanget, det som vi kallar missionsbefallningen, liksom portalskriften av alla missionsvers, liksom the mother of allting, liksom på något sätt det vi gör som församling, att gå ut i världen. Där står det, när lärjungarna kommer och när de ser Jesus, står det. Kolla i texten, får se. När de ser Jesus så är det några av dem som tillber. Men det står i samma text att några av dem tvivlar. Och man kan ju tycka, det måste vara något misstag att tvivel har liksom hittat sig in i Matteus 28, för där hör det väl inte hemma. Jo, uppenbarligen hör det hemma där. För att både du och jag tvivlar ibland. Men när Jesus sen säger, åt mig har getts all makt i himmel och jord, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, så tilltalar han inte bara tillbedjarna, utan han tilltalar tvivlarna. Både tillbedjarna och tvivlarna får samma kallelse. Amen. Är det bra? För på söndagen då är du tillbedjare. Jag vet inte hur det är på måndagen. Eller tisdagen. Eller onsdagen. Då kanske man... Tvivla behöver inte vara så allvarligt. Tvivla i den texten kan också översättas med att man hänger tillbaks lite grann. Du vet, när några tar ett steg framåt och säger, sänd mig här. Så är det några som backar tillbaka och säger, ja, kanske, men inte idag. Jag är inte kvalificerad, men Jesus kallar dig lika mycket. Du är lika mycket sänd. Ingen är kallad att stanna kvar. Det betyder inte att vi alla ska resa till Tanzania. Det vore häftigt i och för sig. Jag tror att många ska resa till Tanzania förresten, by the way. Men vi är alla kallade till att vara där vi är, men vi är sända dit du är. Det är bara geografi som skiljer oss åt. Det är bara adress som skiljer oss åt. Samma Gud, samma kallelse, samma frid, samma uppdrag. Jesus sänder dig. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och är du sänd så betyder det att någon har sänt dig. Logiskt? Och om någon har sänt dig så är det någon som också står bakom dig. Någon har din rygg när du är sänd. Han sa inte bara gå då, utan han sa jag sänder er. Jag står bakom dig. I have your back. Om någonting går fel, om någonting blir galet så står jag fortfarande bakom dig. Om du inte gör allt det som jag har sagt att du ska göra, om du totalt gör bort det och livet kraschar så står jag fortfarande bakom dig. Du är sänd för att jag har all makt, säger Jesus. Nyckeln i Matteus 28, det är ju åt mig har getts all makt, säger Jesus. Gå därför ut. Och även när vi gör bort oss, när vi inte riktigt levererar det vi trodde att vi skulle leverera, så har Jesus fortfarande all makt. Så skriftordet gäller fortfarande. Åt mig har getts all makt, gå därför ut. Du är sänd av Gud. Och så säger han de här orden. Eller så står det i texten. Och sen andades han på dem. Och så säger han, ta emot helig ande. Inte bara sänder han oss, utan han ger oss också kraft. Han ger oss tillgång till en intim relation med Gud själv genom den helige ande. Att gå tillsammans, den helige ande som går med oss, som går före oss, som finns i oss, som finns runt omkring dig, som bär upp dig, som liksom viskar i ditt öra, som ger dig svar. Alltså, den umgänget med Gud genom den helige ande går med dig överallt. Du är sänd. Och du sänd att gå med frid. Ska be lovsångsteamet komma upp så ska vi strax gå ner för landning. Allting börjar med att du har frid med Gud. Han sänder dig för att han har kvalificerat dig. Frid är också vårt absolut viktigaste uppdrag. Jesus säger aldrig åt oss att vi ska gå ut i världen och berätta för alla andra att de har fel. Eller hur? Ibland tror man att det är precis det vi har tagit på oss. Men vi har aldrig fått det uppdraget. Vi har fått uppdraget att gå ut med frid. Göra varje människa till lärjunga. Ge dem möjlighet att upptäcka vem Jesus är. Bli förälskad i Jesus. Bli förälskad i hans ord och upptäcka vem han är. Överallt finns de här personerna som vi såg i videon, Alexander, som upptäckte vem Jesus är. Och där ute finns det människor som, de flesta är inte fientligt inställda till oss. Vi behöver inte låsa dörren. De söker. Bara för ett halvår sedan, eller kanske det är ett år sedan, kanske förra hösten så besökte jag vårat team i Turkiet. Vi sänder TV, tidigare satellit-TV, men nu streamar vi video och media över Turkiet på turkiska 24/7. Och de gör ju då undersökningar i sina målgrupper. Vad är det för någonting som är viktigt för den målgrupp de försöker nå? Och när de gör en undersökning, framförallt bland unga vuxna, typ 18-30-åringar, så försöker de förstå vad är den viktigaste frågan när man kommer in och pratar om religion i ett land som Turkiet. Absoluta majoriteten är muslimer. Tidigare har alltid varit skillnaden mellan islam och kristendom. Men de sa, den senaste tiden, det här var för ett år sedan, knappt ett år sedan, den senaste tiden så har vi sett ett skifte när vi kartlägger vår målgrupp. Och den fråga som toppar nu i den här målgruppen, det är hur blir jag kristen? När jag hörde det, jag gick fullständigt i taket. Jag fick stå upp, vad sa ni? Vad innebär det? Ja, det innebär, om det är sant så är det fler människor än tidigare. Och är det sant i Turkiet, i Istanbul och de här stora städerna, så tror jag att det är sant i Malmö. Att du har människor som inte bara frågar varför ska jag bli kristen? Och vad är det för skillnad på kristen och andra religioner? Utan man har tagit ett väsentligt steg närmare och ställer frågan, hur? Berätta för mig hur. Hur ska de höra om inte vi är sända? Hur ska de få en chans att förstå vem Jesus är? Om inte vi inser att vi är sända till den världen. Och vi är sända att förkunna ett budskap om frid. Vi ska gå in i en stund av tillbedjan. Det kommer finnas förebedjare på min högra sida här. Och jag vill rikta mig till dig, du som inte har frid med Gud. Kom till Jesus. Om du kan se honom framför dig, där han står med öppna armar och säger kom, jag hälsar dig med frid. Du kan få upptäcka vem Jesus är. Du kan få frid med honom på insidan. Du kan söka dig och du kan få förbön. Prata med någon, tala med någon. Jag vill också rikta mig till dig, du som känner att jag är ju där, är jag. Jag är ju i det rummet. Och det finns olika anledningar till att vi ibland nu och då hamnar i det där rummet där vi låser dörren. Vi är rädda för någonting. Antingen något som kommer emot oss utifrån eller någonting, kanske oftast någonting som visar sig från insidan. Men vi sitter i det där rummet. Och du känner en längtan. Jag vill bara komma ut. Jag vill förstå att den kallelse som Jesus har gett dig om att gå, den gäller fortfarande. Du ska säga ditt ja till det. Och hjälper det dig i den processen, sök förbön. Jesus hälsar dig med frid. Och han säger, som Fadern har sänt mig, sänder jag dig. Ta emot helig ande. Ska vi ställa oss upp? Jesus, jag tackar dig för att du är i det här rummet idag, Herre. I Europaporten i Malmö, Herre. På den här adressen. På den här platsen, i den här tiden, på den här punkten i historien, Herre, så är vi här just nu. Herre, vi vet inte var vi är imorgon, Herre, men just nu är vi här. Och tack för att du är här. Tack, Herre, för att du finns i det här rummet och du hälsar oss med frid, Herre. Och nu ber jag för den personen som du har talat till redan, Herre. Där ditt ord, Herre, din heliga ande har talat, Herre. Påmint, uppmuntrat. Jag ber dig, Herre, att du ska tala, Herre. Jag ber dig för den som brottas med kallelsen, som brottas med det som håller tillbaka, som brottas med tankar om sig själv och andra, som på något sätt diskvalificerar oss från det som du har sagt och det som du har gjort. Jag ber att du kommer med din ande, Herre, och lyfter oss, Herre. Jag tackar dig för att den här platsen här är från plats, det här är där du kommer med frid, Herre. Du berör människor just nu, Jesus. Jag ber just nu för den person som bara längtar efter att få känna att han eller hon är sänd, Herre. Vi kan veta det, Herre, men vi behöver känna det. Kom helige ande och berör just nu, Herre. Kom helige ande och gör det som bara du kan, Herre. I Jesu namn ber dig. I Jesu namn ber dig. I Jesu namn ber dig, Herre. Halleluja. Tack Jesus. 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 Det finns flera av er som i bönen här nu, så kommer Gud bara droppa väldigt konkreta saker i ditt hjärta. Gud är praktisk. Det är inte bara en känsla, en gudstjänst, utan han kommer också, när du gensvarar på honom, så kommer han ge dig ett konkret nästa steg. Någon kanske du ska göra den här veckan. Någon du ska ringa, ett steg du ska ta, vad det kan vara. Förringa ju inte det lilla, lilla, lilla steget. Du kan tänka, men det är ju ingenting. Ja, men ta det lilla steget som ett gensvar. För när han sänder oss, så är vårt gensvar naturligt med att vi går. Vi tar ett steg. Jesus, jag hör att du säger det här. Nu tar jag ett steg. Jag tar det där samtalet. Jag tar det där beslutet. Jag vill bara uppmuntra dig i så fall att göra det. Jag vill uppmuntra dig kanske tala med någon. Att dela det med någon. Jesus älskar dig. Han hälsar dig med frid. Amen. Vi tar en stund och tillber. Böneplatsen är öppen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.